här är Kulturisterna, Folk i Finland-podcasten special extra special, där vi fördjupar och kommenterar kulturen på svenska i Finland, på svenska i Sverige, på finska i Finland, på svenska i Sverige, på all kultur överhuvudtaget, kring Bottenhavet, Finska viken, Ålands hav. Det intresserar oss väldigt mycket och jag som är den ena som är intresserad heter Henrik Thorsson, är producent, och här har jag också min expert och min kamrat, programledare, nämligen Erik Snellman. Välkommen.
Tack, tack. Och Erik Snellman är nu inte expert på någonting, men han är intresserad av många saker. Jag har studerat allmän språkvetenskap och nordiska språk, så jag har en språkvetarutbildning, kan man väl säga. Men sen har jag aldrig jobbat akademiskt, utan jag har varit tv- och radioproducent i 30 år.
Men du har också medverkat både i, alltså pratat i och medverkat dessutom framför kameran. Det är inte så vanligt att man gör som producent, men det har ju du.
Eller? Det var lite på vad man menar med producent. I det här landet kallar vi det egentligen redaktör. Så jag har varit journalist och programledare och reporter och allt tänkbart nästan.
Och vi har ju pratat om, vi har ju pratat om din bil Mustang också. Och när det gäller den så har du ju, i någon programserie hade du ju en sån här gimmick, en grej av att du i varje avsnitt hade olika bilar och traktorer, var det inte så?
Det var i programserien 1000 kilometer ortnamen som jag gjorde i flera repriser, körverk, så det är väl 40 stycken alltså matt eller någonting sånt. Och för att ta mig från den ena orten till den andra så ville jag att det skulle synas att jag flyttar på mig. Och då ville jag ju ha någon slags åkdon som såg ut som någonting. Och det var ju ibland spårvagnar eller bussar eller flygplan eller helikoptrar eller lyftkran till och med en gång.
Och Mustang var det inte? Bilen Mustang var det inte?
Nej, det var ingen Mustang med där någonsin, men en Cadillac var där och en gammal Opel och en AC Cobra.
Mm. Men förra avsnittet berättade du ju hur du kom sig att du är Mustangägare, och nu ska vi höra hur det är med din Mustang. Det är egentligen ett samtal som vi hade tidigare som ni kommer få höra nu. Jag kan bara nämna att just nu så sitter vi här i Kronohagen i Helsingfors och gör det här. Så vi träffas ju på riktigt, vi ser varandra här. I vanliga fall brukar jag sitta i Värmland i Sverige och du i Sibbo, eller någon annanstans brukar jag sitta. Och i det här avsnittet som ni hör nu, då sitter jag just i Värmland och det låter helt nära eftersom jag har en mikrofon. Men du hörs långt borta för du är i Sibbo och hörs per telefon. Så det ska vi lyssna på nu, hur det är med Mustang och ordet Mustang och bilarna Mustang. Vi ska prata om en hållbar vildhäst som heter Mustang. Och ja, berätta om ditt förhållande till Mustang.
Ja, förhållande till Mustang. Jag har alltså en 54 år gammal Ford Mustang som jag kör med dagligen. Och det är ingen muskelbil eller machobil. Den har det svagaste motoralternativet och automatväxeln, så det går inte att drifta med den, utan man skrider, tänkte jag säga, man glider fram värdigt och långsamt. Den är ju alltså en långsam och klumpig och opraktisk och opålitlig bil. Men för mig så har den ett estetiskt och historiskt värde.
Ja.
Och det är därför jag har den, för att jag tycker om den.
Men Mustang kom ju av en häst då som antagligen har sitt ursprung i Spanien och var ju vildhäst, och den var väldigt, under olika skeden har den utvecklat en enorm anpassningsförmåga och uthållighet. Så den var en häst stark och uthållig helt enkelt, den här hästen. Men det kan man inte säga om din bil då på samma sätt, eller?
Nej, men alltså det har tillverkats bilar med namnet Mustang nu i 55 år, och de har ju varit väldigt olika, så att det är bara namnet som förbinder den på något sätt. Men alltså det här ordet Mustang, så är någon slags mexikansk spanska, möjligen influerat av något indianspråk, och det betyder alltså en vild häst som har förirrat sig in bland tamhästar, och den springer av han som en galning och betydligt snabbare och villare än de här andra hästarna. Och den här hästliknelsen, så är jag ju egentligen inte alls intresserad av. Jag ser inte min bil som en vild häst, nej.
Den är lugnare i karaktären.
Det ska vara något. Snarast skulle jag väl likna den vid en lat katt eller en lat hund.
Ja, då är namnet. Ja, då får vi fundera vad det skulle vara för namn. Men du, den är trogen i alla fall, som en hund.
Jag kan ju inte vara säker på saken egentligen om vad den gör på nätterna, men det där, min bror, han var en samlare.
Mm.
Han började med frimärken och sånt, och sen blev det nästan vad som helst. Och han bodde i ett stort hus, så han kunde fylla alla rummen med allt möjligt. Och vår far, min pappa, sa till mig att jag är också ett slags samlare, därför att jag har en Ford Mustang. Sa att han, ingalunda, jag har ju bara en bil. Och om jag hade flera, så skulle jag ju egentligen vara otrogen. Ja, det tyckte han att var lite roligt.
Ja. Sen har du ju för sig en bil till, men det är inte en samlarbil.
Ja, jag menar, man måste ju ha en fungerande bil som man tar sig till ställen med. Men så kan man ju ha en sån här söndagsbil som en visserligen kör också med under vardagar, men den går ju inte att köra i mörkret eller i regn. Så, eller när det är is eller snö, så att på det sättet, det är en leksak.
Men det är intressant, vi ska kanske ta den med till Lovisa eller någonstans sen, om vi ska göra ett sådant avsnitt. När det gäller din Mustang, så ska vi väl nämna att det finns en, eller inte bara din, utan det finns ju en omfattande klubbrörelse eller ja, någon sån här gemenskap, eller hur, bland Mustang-ägare, så att ni träffas ibland och kör omkring, eller?
Jo, fast vi kör inte omkring egentligen, men det finns sådana både officiella och inofficiella Mustang-klubbar i Finland och Estland och Sverige och Danmark och Spanien, så vitt jag vet, och säkert i många andra länder också. Men man träffas närmast på någon bakgård eller parkeringsplatsen vid ett café eller något sånt, och så dricker man kaffe och så diskuterar man någonting, och så åker man hem igen.
Men man diskuterar bilen då, eller?
Ja, och jag trivs inte så bra på de här träffarna, för att jag är inte så intresserad egentligen av det här tekniska sidan av det hela, och vet inte så mycket om det. Så
var har ni de där träffarna?
Det är typ McDonald's någonstans i Vanda.
Jaha, tack så mycket. Vi ska se om vi åker med den längre fram, så kan vi prata mer om Mustang. Eller finns det något mer att tillägga?
Ja, jag är alltså medlem av Mustang Club of Denmark, och jag har en sån dekal i bakfönstret där man ser den danska flaggan och en häst, men jag är väl medlem i många andra Mustang-klubbar också, men det här är en sån som jag helst visar upp, för den. Jag har ju bott i Danmark när jag var ung, och det känns lite sådär hemåt på något sätt.
Ja, vad roligt. Då måste vi prata om Danmark också sen vid ett tillfälle. Vi får prata om allt, jag tänker.
Ja, och det var ett inklipp från en tidigare podcastintervju, eller ett tidigare podcastsamtal som vi har haft, då jag satt i Värmland i Sverige och du i Sibbo, Erik. Och det handlade om din bil Mustang. Och det var ett tag sedan, så att man måste ju kolla nu, hur mår Mustangen idag?
Jo, tack. Om några månader fyller den 55 år. Och det mår bra.
Okej, det är bra. Men nu ska vi gå vidare, och dagens program, som börjar lida mot halvtid här, ska också avhandla två stycken intervjuer som finns att lyssna på, folk i Finland. Den ena är med Labbet, en experimentverkstad eller förening som sysslar med att utveckla dramatik på svenska i Finland.
Och den andra är med Svenska Teaterns informationschef Thomas Forsström. Och det han, intervjun med honom, inleder några avsnitt där vi kommer att få stifta mer bekantskap med Svenska Teatern. Men om vi börjar, Erik, med det här med svensk dramatik i Finland. Den här labbet är ju en experimentverksamhet. Den ger ju ut också pjäser, men den har ju kurser som de berättar om, Kristoffer och Linnea som jobbar där. Kurser och workshops och läsningar och allt möjligt för att få fram drama på svenska. Och vi pratade om teater också det lite grann förra avsnittet, men kan man, jag säger ju till de dum som jag är, att kan man inte bara ta, måste man ha svenska pjäser? Kan man, spelar någon roll om de är på svenska? Kan man inte ha översätta bara hur som helst? Är det en bra finsk pjäs så kör man den. Måste det stå ett finlandssvenskt namn på pjäsen för att ni ska se den? Eller vad säger du?
Nej, alltså bland den första teatern jag någonsin såg så var Sju bröder av Alexis Kivi och uttryckligen på svenska.
Var den på vilken teater då?
Det var en sommarteater i Östra Nyland, Lurens. De flesta pjäser som visas på svenska i Finland så har väl inte finlandssvenska författare, utan det kan ju vara vad som helst. Själv spelade jag för ett par år sedan i en pjäs som egentligen är brittisk. Inte fanns det något i finlandssvenskt. Fast...
Nej, det var en fars, ska vi säga. Det var i, var var det någonstans du spelade på Spacken?
I Borgo. Lite på andra sidan om Borgo. Så det är väl hur man gör det, men alltså om man översätter en pjäs så gör man det väl aldrig rakt upp och ner, utan det är ju nog regissörens tolkning av texten som gäller, och man kan anpassa det mera eller mindre. Och så kan man låtsas att det här är faktiskt New York, eller så kan man låtsas att vi är i Helsingfors förstås. Men det kräver ju då jobb, och det beror på. Det finns många sätt att göra det på.
Nej, det är svårt att säga. Att på ett sätt så är det en politisk rätt. Det är klart det ska finnas dramatik på svenska i Finland och i den här kulturen. Men vad är värdet av det? Liksom, vi gick ju inte in på det intervjuerna heller. Är det att, ja, vi vill se berättelser som vi känner igen. Vår familjs öden i, jag bor i Sibbo, jag vill se liksom det som handlar om mig. Eller, och då måste jag vara på svenska, och det måste vara en finlandssvensk författare och förstå min studietid i Åbo, eller nej, var det Dragsvik där jag gjorde militärtjänst, om jag har en pjäs om det, då känner jag, det är det,
ja,
det eller
vad? Men om man tänker sig att jag vill se en pjäs som handlar om min hemtrakt, som då alltså är svenskspråkig i Finland, om man tänker sig att den skulle framföras på finska, så då skulle det nog kännas ganska bakvänt.
Mm.
Hur skulle dessa finskspråkiga skådespelare eller översättaren eller regissören göra för att visa att det är fråga om mitt folk?
Mm.
Jag tror inte att det går, men eftersom nu Marilyn Monroe suckade på tyska för 80 miljoner tyska, så kanske det går.
Men det här är ju aktuellt, för att det var några år sedan dessutom aktuellt med filmen om Mannerheim, jag vet inte om den sen blev färdig, som ju då gjordes helt på finska, där han pratade helt, att han var som han var finspråkig. Carl Gustav Mannerheim, den stora hjälten i Finland under kriget och sen president också, som ju var helt svenskspråk, han kunde visserligen finska, men han var ju av en svensk adelssläkt då.
Jo, han talar ganska dålig finska i själva verket, men under sitt liv så talar han ju nog mest finska. Sist och slutligen, eftersom han då hade olika tjänster inom armén i Finland och förvaltningen, och det mesta gick ju nog trots allt på finska. Han lärde sig småningom. Men det är ju nog mera regel än undantag att man fuskar med de här sakerna. Men nu tänker sig filmen Sinue, Egyptiern, som ju var en Hollywoodfilm, även om boken som den baserar sig på var skriven av den finskspråkiga författaren Mika Valtari. Och det hela utspelar sig i det forna Egypten.
Mm.
Och alla talar engelska. Så vadå? Liksom, allt går.
Ja, men Maria Åkerblom är ju en berättelse som vi nämner i en annan del av folk i Finland där jag intervjuar regissören Annika Åhman. Just när vi talade också om Oravais så är det ju den teatern i Kimobruk där i Kyroboas som hon har regisserat om Maria Åkerblom, en profetissa som hon kallas, predikant då på början av 1900-talets första, ja, kring Finlands självständighet. Själv var hon ju från Snappertuna-trakten här i södra Finland, svenskspråkig trakt, och sen flyttade hon upp till Karleby och hade sin församling där och sin grupp, och det var ju svenskspråkigt rakt igenom. Och nu kommer det då samtidigt en film snart som görs, och den är helt på finska, och det känns ju ändå konstigt när det var ett, när det skildrar en sådan sak som absolut var på svenska i Finland. Och samma har ju hänt med Sibelius, har gjorts på samma sätt. Sibelius var i och för sig också som han är mycket i finspråkig miljö, men han var helt svenskspråkig. Nå, Maria Åkerblom i alla fall det exemplet, för hela hennes rörelse var svenskspråkig.
Ja, men det är svåra frågor det här, och man kan ju fråga sig om det är bara liksom slentrianmässigt som man låter personer tala fel språk, eller är det faktiskt ett språkpolitiskt ställningstagande, eller vill man nå så många tittare och lyssnare som möjligt. En av de allra första böcker jag läste som barn så hette En profetissa i våra dagar.
Och det var inte dina dagar, men det var en bok som var äldre än du då?
Så. Den var betydligt äldre än jag. Det var min morfar som var en sån här kristosofi och teosofi-diggare som hade den, och han dog på 30-talet, så honom träffade jag aldrig. Men den här boken ärvde jag på sätt och vis. Och den var ju ganska märklig och hemsk. Men den fick jag läsa, och det var väl inte värre än att här sitter jag nu och talar i podcast.
Men har du haft predikningar sovandes? Har du reciterat Bibeln när du har sovit på nätterna, vad du vet? Eller någon annan skrift? Någon språk?
Nej, men handling. Men det kan man ju inte veta om man sover.
Nej, men du måste ha hört det i så fall av någon. Och vi har inga bevis för det. Nå, i alla fall, Maria Åkerblom som då görs på finska filmen. Och det är en helt intressant grej. Troligtvis är det ju det. Nå en publik, den finspråkiga publiken. För de skulle inte kanske se filmen om den var på svenska då. Så nu ser de den. Och ni som talar svenska, om ni vill se Maria Åkerblom, så gör ni i alla fall det. Även om den är på finska. Möjligtvis. Vi vet ingenting om filmen, så vi kan inte säga någon rekommendation. Och pjäsen i Oravais har troligtvis slutat nu, men kommer igen nästa sommar. Så då kan du då som lyssnar åka till Finland och se den sommarteatern i Oravais. Och nu ska vi gå vidare. Vi har pratat om labbet, utveckling, men det som också finns är en intervju med Thomas Forsström som anknyter till det här. Thomas Forsström är PR-chef, eller vad ska jag säga, informationschef på Svenska Teatern. Och det här är väl, nu är vi inne i språkgrejen igen, alltså, för Svenska Teatern, de kan inte spela pjäser på finska där. Det ska de inte göra.
De kan.
Har de inte rätt att göra det?
No, rätt och rätt, det vet jag inte, men vi tar Lilla Teatern som finns ett stenkast därifrån, så de har ju ofta haft så här parallellföreställningar på finska.
Ja, och de hör ju idag till Stadsteatern som är finsktalande teater. Så det är en annan sak, men Svenska Teatern. Om jag blev chef där efter Jocke som är chef nu, och så säger jag, nu blir det repertoar på finska här i år, för vi ska ha större publik, vi sa ju just det, då får du större publik. Så nu spelar vi Mannen från Sibbo. Sibbe. Sibbe the Saga, alltså på finska då. En historisk pjäs om de första svenskarna i Sibbo. Sibbe själv. På finska. Tarina. Sibbe Tarina.
Jag blir ju lite nyfiken på en sån scen där en Sibbe från Sverige kommer till Finland och stiger i land med sitt följe. Och så talar han alltså då finska, fast idén är ju just det att han talar svenska och att man har talat svenska i Sibbo i 800 år sedan dess.
Nej, men då måste vi göra så att de han möter, när Sibbo kommer, talar finska, han går i land i Sibbo, det som blir Sibbo. Då, de han möter där, de pratar ett eget språk, nämligen svenska.
Nåjo, okej, det där kan man ju förstås leka med, men det betyder ju då att tittarna, åskådarna ska behärska bägge språken, och det är ju så i vårt kära Finland att de som har svenska som modersmål De kan ju i allmänhet också finska, medan de finskspråkiga i allmänhet inte kan svenska.
Ja, och av publik själv vore det bättre då att satsa på finska på scenen, för då skulle alla kunna det.
Ja, då kan man ju glömma bort mig och min kultur helt och hållet, och varför inte?
Så det är en kulturgärning.
Borde jag stiga upp och gå ut nu?
Nej, men en liknande, en parallell till det här, det är frågan om översättning från finska till svenska. Om en berättelse i Finland som utspelar sig i Hongola utanför i närheten av Tavastehus, en annan Urjala trakten. Där utspelar sig det, och i berättelsen som är skriven på finska så handlar det om skomakare eller som bor på en gård. Där finns det en adelsman. Adelsmannen talar finska med svensk brytning, för han är finlandssvensk. Och de andra i boken pratar ju då en vanlig finska. Okej, okay. Nu kommer Nils-Erik Stålbom. Han översätter det här fantastiskt arbetet, den här texten, till svenska. Då har du alltså svenska i språket där folket talar. Vad talar då den här adelsmannen som är en finlandssvensk adelsman? Vad pratar han i boken?
Ja, han talar svenska. Det kommer inte fram på något sätt att han talar ett annat språk än resten av folket.
Nej, men det är Nils-Erik Stålbom, fantastisk översättare alltså av Väinö Linnas romantrilogi. Högt bland Sara Järvis moar, uppträlar, söner av ett folk.
Det kallas också här under polkärnan.
På finska säger det en gång.
Tällä pohjan tähden alla.
Fantastiskt vackert. I alla fall, vad gör Nils-Erik Stålbom? Jo, han ger den svenska adelsmannen, finlandssvenska adelsmannen, ger han ett barnspråk på svenska. Så hans repliker är barnspråk.
Tänkte, det kommer jag inte ihåg.
Så uppfattar jag det. Och det här är ju intressant, för att Nils-Erik Stålbom har också översatt, det var det första han gjorde, snabbt som att han, Okänd soldat, det stora, stora verket av Väinö Linna, som är en nationalbok verkligen. Och där har han ju med olika, alltså Väinö Linna har olika dialekter på finska där. Och där har ju då Stålbom med olika dialekter på.
Ja, men tre stycken, inte 20 som i.
Men han har ändå lekt med att översätta det som är specifikt.
Jätteskickligt, men det här med den här adelsmannen, så det har jag inte märkt.
Nej, så, men då har vi det här att den som har svenska som modersmål bryter, alltså pratar barnspråk, medan de som har finska som modersmål pratar då, eller en perfekt svenska. Så det är ju samma grej. Men om vi går baka till Svenska teatern och Thomas Forsström, så poängen med vad Thomas Forsström pratar om, och som sen också har kommit fram, det är ju inte att scenspråket ska byta till finska, utan deras reklam ska vara på finska. Och det är en stor grej som han berättar i intervjun, för dem att plötsligt satsa mycket pengar eller kraft på finskspråkig reklam för den svenska scenen.
Mm. Ja, varför inte?
Och det har ju gjort att när vi gjorde intervjun, den här pappan som gick, det var ju Asko Sarkola, tidigare chef för både Lilla teatern och sen Stadsteatern, och en jättekänd skådespelare även i Sverige. Han spelar huvudrollen, så den där pjäsen var ju slutsåld långt innan premiär av framförallt finspråkig publik. Och de har ju, som han berättar också, sett en finspråkig publik komma till musikalen Chess eller andra musikaler. Så att när det gäller scenspråket så är det kontroversiellt att byta till finska på Svenska teatern. Men gör du reklam och säger här har vi pjäser också, och så skickar du det även riktat till finspråkiga, så att säga på finska.
Ja, det tycker jag att det är helt logiskt.
Du har inget emot att din bänkgranne på Svenska teatern talar finska och inte begriper ett ord svenska?
Nej, det är ju synd om hen inte begriper ett ord, men jag har ingenting emot det, nej.
Det beror på hur bra pjäsen är, kanske men, skönt att slippa. Men,
så länge jag har gått på teater i Helsingfors så har ju någon gång för hälften av publiken varit finskspråkig i verket. Det hör man ju när de talar sinsemellan och det här. Och jag menar, jag har en finskspråkig fru och vi går på teater på många olika språk, och hon talar sitt språk och jag talar mitt språk, och jag ser inget problem här. Men
det finns väl en publik som aldrig upptäckt Svenska teatern helt enkelt, bara för att den är på svenska. Så antagligen är det den publik de försöker få nu.
Säkert är det så, men en så kallad kulturell publik i Helsingfors, alltså finskspråkig, de har ju nog alltid veta om de svenskspråkiga teatrarna, och de har också gått på det här. Föreställningarna.
Ja, det. Två intervjuer har vi reflekterat om här, och det var då intervjun med Labbet.
Dramautvecklingsföreningen som Kristoffer Mellgren, också dramatiker, och Linnea Starra förestår och jobbar med, som vi kan höra på Folk i Finland hemsida, totalmedia.com, total med TH, och dessutom då informationschefen på Svenska Teatern, Thomas Forsström. Så det kan ni lyssna på, och det var det vi kommenterade idag. Omnamnsexperterna och omnamnsfanklubben tackar för sig. Vi hörs snart igen, då kanske per telefon skulle jag tro.